Kära lyssnare, välkomna till poddpodden, en podcast för Aftonbladet Kultur med mig, Hanna Olsson. Idag har jag med mig Sandra Weibro, hej för dig.
Hej.
Och Patrik Syck,
hej. Hallå.
Idag kommer vi avhandla så spännande saker som norsk true crime, ljuddesign och dessutom ska vi ha ett quiz. Mm. Hur låter det? Hoppas att det låter bra. Vi kommer såklart också komma med veckans eller avsnittets rekommendationer i alla fall. Vi kör väl igång direkt. Vi ska fördjupa oss lite grann i ljuddesign, Patrik.
Ja, framförallt skulle jag bara vilja lyfta vikten av ljuddesign och vilken skillnad det gör när man har en väldigt, väldigt, väldigt duktig ljuddesigner. Och då är det den här Wolverine The Long Night som jag har varit besatt av.
Just det, den hade inte kommit sist vi pratade om den.
Sen så skrev jag när bara tre avsnitt hade släppts och gav den 5 plus och grejer. Och, och den var ju 5 plus hela vägen rakt igenom, 10 avsnitt.
Hur långa är avsnitten?
Fantastisk, en halvtimme ungefär. Mm. Så att det är 300 minuter. Helt magisk podcast. Och mycket av det som gör det är dels för att klart, manuset är jättebra. Richard Armitage som spelar Wolverine är inte den största rollen faktiskt. Han är liksom huvudkaraktär, men det finns ju några andra som är med mer. Och det är jätteduktiga röstskådespelare som är med hela vägen. Medan ljuddesignen och alla de här kusliga atmosfärerna, hur de blandar musik med olika röster och ljud runt omkring och rum och vart folk befinner sig runt omkring dig när de pratar, hur konversationer, de jobbar med volymer och så vidare. Det är oerhört häftigt bara.
Mm. Hoppas ni har bra lurar nu, för ja, nu ska vi få lite ljudprov.
Nu blir det läge att så här vrida upp volymen och verkligen så här ta in hur många lager utav allting det är. Vi ska först lyssna på en scen ur, nu är det ju så här också eftersom det är en fiktionspodd, vi vill inte spoila för mycket. Så vi har tagit, det finns några ännu bättre, ska jag säga, i slutet på den här, som jag ville ta, men jag vill inte spoila för er.
Nej,
så att vi har tagit ett par exempel ur lite tidigare avsnitt. Det första är, kommer vi in i en scen där de är ute på en fiskebåt. Ni har säkert sett de här The Deadliest Catch och de här programmen som går sent på nätterna på
Discovery.
På typ Discovery, ja. De är ute på en sån här båt utanför Alaskas kust. Det är vinter, det är stenhårt. En fiskare har fastnat med armen i en sån här krabbur och slitits över relingen ner i det svarta vattnet. Så det är liksom settingen. Och det här blir återberättat utav utav fiskarna på plats. Och så här har de då ljudsatt hans berättande för att få in oss lyssnare i stämningen.
I'm frozen. I don't know what the hell to do. New guy, he doesn't hesitate. Grabs hold of that cable that's attached to the pod and lets it pull him right down over the rail. It's the craziest thing I ever seen, man. So I snap out of it. I run over to the lift. I'm yelling, man overboard, man overboard. I reverse the crank. No more than a few seconds later, I see this body come flying up over the rail, flops down on the deck right in front of me, and it's Sammy. He's been chucked there. How that's possible, I don't know, man, but here he is, laying at my feet on the deck, all the same. And that's when I notice his arm is gone. His right arm, cut off clean, right at the elbow. I look up, a second later, the waves are peaking, and the new guy just comes, like, surging out of the tip of one. He lands on the deck, rolls, pops into a crouch like some kind of friggin' circus monkey. And that's when the new guy walks over, pushes right past me, grabs Sammy by the throat. Sammy goes silent. I'm standing there and I'm looking between them. I don't know what the hell he's about to do. And this guy, he's got this voice, more like a snarl. He leans in and he says, "Should have cut your head off instead."
Fy tusan.
Läskiga andningar särskilt.
Ja. Ja, det är
maffigt.
Det är maffigt som fasen. Och det är hur noggrant det är med vart musiken ökar och minskar och hur de rör sig från att ha varit liksom ute vid relingen in i det här lilla rummet, hur Logan i det här fallet då, hur han var på slutet, han rör sig fram, man hör hur han rör sig framåt, alltså det,
men det är inte heller det här övertydliga som man liksom, om man har lärt sig lite radio så är det så här, och sen så skrek han och så bara, wah! Alltså det är inte det, utan det är så otroligt musikaliskt gjort att det liksom släpar efter lite också.
Vi ska faktiskt lyssna på ett litet klipp till, och det är en helt annan slags setting, för att i den här historien så finns det också då en kult, alltså
en sekt,
en sekt som är oerhört obehagliga, som egentligen är The Long Night, och de väntar på The Long Night, och det här detektivparet som man får följa har spårat upp den här sekten då till en gammal industrilokal, och det är där vi kommer in. Fyra. Och de är på väg ner i mörkret.
Elevator.
Let's go.
Going down, I guess.
I need you to listen to this.
Blir du inte rädd?
Man blir ju det. Det finns som sagt ett par stunder till i den här serien som är obehagliga. Men det är också så här, sättet de berättar på genom att bara lämna liksom, 4 sekunder ljud. Alltså bara med rummet som de befinner sig i, alltså de små fotstegen, att man hör att det inte är ett riktigt golv, man hör att det, vi går från att vara i ett rum till att kanske vara mer i en grotta eller, och sen på slutet när de väl träffar den och ska intervjua, hur de kliver in i ett rum igen och att det blir en helt annan resonans, en helt annan akustik, och hur de får en rörelse i hela berättandet genom sin ljuddesign. Och det är Chloe Prestinos framförallt som är ljuddesignern. Hon är krediterad både som ljuddesigner och som assistant director. Man ska säga att Brendan Baker, som då är regissören, som är monsterregissören som de har tagit in här, han är också krediterad som sound design. Från början var de faktiskt var Prestinos ensam på sound design, och Brendan Baker var ensam på director, men under liksom tidens gånger så har båda två hamnat på, så de har jobbat väldigt mycket tillsammans med de här ljuden och med regin kring de här röstskådespelarna, som är en så viktig del i den här ljuddesignen då, hur de vandrar från en röra till den andra och längre ifrån mikron. Ja.
Vad säger du, Sandra? Gillar den här typen av podd?
Alltså jag har ju inte lyssnat jättemycket på liksom fiktionspodd, men den här blev mig lite ändå, den här kändes ju fantasieggande, just det här att det är så hög kvalitet liksom.
Ja, det är fantastisk hög kvalitet.
Det är 5+ som vi säger.
Det är 5+.
I det här huset.
Så att alltså även om man inte gillar Wolverine och nu är det ju väldigt lite X-Men över den här serien, ska sägas. Det här är väldigt mörkt och det är väldigt mycket en
kanske
thriller.
Mer närmare liksom serietidningarna än filmerna, skulle jag säga. Det är ju det man hör nu. För att
ja, det är ju serietidningarna
som de är mörka som
med väldigt mörka. Och
den eviga natten.
Att Wolverine, att Logan i den här serien beskrivs som väldigt kort, till exempel. Som han ju är i serietidningen.
Exakt.
Han är lika bred som han är lång.
Nej, men
liksom.
Precis.
Och ful. Och oerhört elak.
Ja, han är ju inte het överhuvudtaget i serietidningarna.
Ingen Hugh Jackman.
Nej, det är väldigt långt ifrån Hugh Jackman och...
han är väl ett freak liksom.
Och snidiga kommentarer med en cigarr i mungipan liksom.
Nej, han är väl ett freak egentligen.
Ja,
om man ska hålla sig till grundstoryn.
Och han är ju farlig. Och han är ju våldsam.
Ja.
På ett annat sätt. Så att, väldigt bra. Och om inte, även om man inte uppskattar sånt, bara lyssna på ljuddesignen liksom.
Ja, alla ljudnördar där ute.
Jag borde höra det här. Verkligen. Ja.
Får ju säga det då, om folk nu börjar leta efter den här och inte hittar den, att den ligger än så länge bara på Stitcher på den plattformen. Den ligger under deras betalvägg. Så man måste faktiskt, man kan gå med gratis och få lyssna på den här. De har någon slags gratis
Stitcher
trial månad eller något sånt där. Och då hinner man ju bincha det här, för det här binchar man på 3 dagar, för att så bra är det. Så Stitcher-plattformen, i höst ska den komma på alla övriga plattformar. Så vill man inte kliva över den tröskeln hos Stitcher, så
om man
får man vänta till hösten. Det kan bli lagom till höst.
Höstrusket.
Precis, det är ju verkligen...
Det är mörkt.
Det är verkligen mörkt.
Och mörkt
verkligen...
kommer det fortsätta vara i den här podden. Mm-hmm. Den som letar efter ljus, den får ju leta någon annanstans. För vi fortsätter djupare in i mörkret. När jag ska ha ett väldigt mörkt quiz.
Äntligen.
Jag vill starta quizet som jag kallar för P3 Dystopia eller annan P3-podd. Det var några veckor sedan som P3s nya podd Dystopia då startade med Jack Werner, vars främsta intressen, intressant nog, både är sanning och spöken. Han har ju en väldigt framgångsrik poddkarriär där också med Creepypodden. Och Anna Davor och Viktor Harris. Ja, P3 Dystopia, man kan lite grann förstå vad det är. Jag tyckte att det lät som en hel del annat, så att ni ska få gissa här. Jag kommer ha 5 exempel och ni, frågan lyder helt enkelt: P3 Dystopia eller annan P3-podd.
Vad jag förstod det så skulle man kunna anmäla sig helt anonymt där.
Sara är en av många som ringer in och anmäler kränkande särbehandling. Och det är nu, efter hennes anmälan, som det verkliga helvetet börjar.
Jag har inte lyssnat på Dystopia, eller, så att det finns inga sådana tells så att man känner igen röster eller sådana saker.
Nej.
Jag tror inte det här är Dystopia.
Nej, jag tror inte heller det. Alltså, det känns inte tillräckligt.
Det är dystopiskt. Nej, men det här är ju, det här är verkligheten i P3. Ja. Som tar upp ett avslöjande kring Försvarsmaktens hjälptelefon efter MeToo-hösten. Jaha. Som användes på ett felaktigt sätt. Och det var också ett helvete. Vi kör vidare. Dystopia, eller annan P3-podd.
Är det något jag kommer ihåg så här, att jag säger nej till ambulans och att jag ska ställa mig upp och klarar inte riktigt det utan faller ihop?
Jag var rädd. Jag var rädd.
Svininfluensan uppgraderas till pandemi. Vad betyder det för Sverige?
Här kanske ni har.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hört?
Nej, jag har nog sett den i några listor. Så att jag tror jag vet att det,
gissar
att det inte är Dystopia heller.
Nej, det här är Peter Dokumentär.
Ja. Mm.
Men det hade mycket väl kunnat vara Peter Dystopia. Om du, ja, hos andra inte hade sagt som jag hade gissat först, hade jag gissat på att det var det.
Det är hemskheter. Mm. Vi fortsätter med hemskheterna.
Ja, och det tog flera år för mig och en lång paus för att fatta att det inte är rätt fokus att ha. Men just då hade jag det fokuset och ville visa alla.
Trots upprättelsen med den andra skivan är det något som inte stämmer för Snoke. De får en fråga om framtiden i Petres star.
Oh, alltså... Gud, jag hoppas ju verkligen att det här är dystopia.
man vill ju se en apokalyps som börjar med Snoke, det gamla överklass hiphop-duon om man ska kalla dem.
Börja där, Snook lägger ner och sen så allt hemskt händer efter det. Så det hade varit kul i och för sig. Den här blev ju omnämnd som väldigt mörk. Det var Peter Musikdokumentär, deras andra avsnitt med Oskar Lindros. Han gick ju själv ut och var väldigt kritisk mot hur den var vinklad på bara hemskheter och problem. Han var ju svinsur på
ja, det är ju komiskt att de lyckas få hans liv att bli så mörkt.
Otroligt mörkt.
Ta av dig din truckekeps.
Ja, exakt.
Men... ja, nej, det är verkligen hemskt. Och alla deras, eller de jag har hört av de här musikdokumentärerna är väldigt fokuserande på mörker. Alltså,
det... Ja, det är kul hur de liksom, Peter bara penslar det här mörkligt över allting.
Mm, tror man älskar det på något sätt. Mm. Vi testar en till då. Är det här Peter Dystopia då?
Det var som en mörk skugga som flöt fram, som närmade sig varje gång det där ljudet kom tillbaka.
Ja, men nu måste det vara det. Eller?
Nej.
Nej,
UFO-podden.
UFO-podden,
det finns. UFO-podden. Ja. Nej, men alltså, scrollar man igenom P3s poddar så det låter ju så här. Det är ju ett helvete, det är mörkt.
Fyra av fyra, ingen har varit dystopier.
Det är olika hot. Ja, nu förstår ni.
Finns ens dystopier-podden?
Sista exemplet, då förstår ni vad som kommer.
Morgon, Jack. Klockan är 07.30. Det är dags att vakna. Ditt plan går om 3 timmar och 25 minuter. God morgon, Jack. Klockan är 07.30. Det är dags att vakna.
Idag ska du till Arlanda och flyga till Luleå. Du ska besöka en skolklass och hålla en föreläsning om Creepypodden. Precis som du har gjort så många gånger förut.
Inga förseningar på linje 722. Ha en trevlig dag.
Du går ner för Odengatan och in på tunnelbanestationen. Reklamskyltarna längs med rulltrappan känner igen dig och visar reklam för hörlurar som är särskilt bra när man ska flyga.
Mm, läskigt, va?
Ja, vilket mörker, han ska upp till Umeå.
Ja. Det är hemskt. Ja. Ja, men det där var Peter Dystopia. Mm. Det där är väl någon övervakningssamhället riktade annonser och... storbror ser dig.
Alltså, nu blir jag lite så här, bara för att vi hade ljuddesign som tema innan.
Man tänkte
alltså,
mycket på det här.
Kanske inte Wolverine-nivå på ljuddesign.
Nej, det är det inte. Men jag gillar i för sig att det var en dusch där och inte en buss. Att man ändå förstår att han gör sig redo för att föreläsa om Creepypodden, som han har gjort så många gånger förr. Nej, men jag vet inte om det behövs, eftersom att allting redan är dystopi och verkligheten är hemsk nog som den är, men
den fyller ingen funktion, är det det du är ute efter?
Jag är ju, jag blev kallad för gnällis tidigare idag när jag berättade vad vi skulle ha för ämnen från mig på podden, Patrik. Men jag vet inte, den kan väl få finnas. Men det är ju inte så glatt i P3s poddproduktion direkt.
Jag hade inte Kristoffer en take på det här i podcastkolumnen i vintras också. Han försökte lyssna på P3 dokumentär och allting var bara...
mord.
Det var bara mord överallt. Blir man inte trött till slut? Vill man inte höra andra berättelser? Det finns ju andra berättelser där ute förutom de mörka och ja, morden och sorgen liksom.
Ja, de hade ju, det var Lisa Holm och något annat liksom, brutalt kvinnomord liksom, på rad. Det känns som att det finns ju andra ämnen som är värda dokumentärer också.
Det kan ju säkert vara svårare än att nå fram till en publik. Det är ju lätt att man tar den, eftersom att man vet att den är lätt att få lyssning på. Det finns en ganska lång tradition liksom, av crime och hemskheter. Men det vore ju kul att se någon som gör något annat. Och man ska väl inte sitta på så hög häst när man jobbar på kvällstidning och prata om att alla bara ägnar sig åt mörker. Men,
nej, precis. Ja.
Ja, Petri får skaffa lite mer liksom, cirkusmusik.
Eller? Ja, varför inte? En riktigt bra humorpodd skulle jag inte tacka nej till heller från Petri, kan jag säga. Nej. Men det är en annan diskussion. Nu ska vi faktiskt till true crime i Norge.
Yes, alltså jag har ju tydligen blivit den här poddens true crime-gubbe.
Ja, de ska vara det.
Ja, jag vet inte riktigt hur det gick till, men det tycker jag ändå det är värt att tala lite om att det är en norsk podd som just nu liksom blivit het ute i poddvärlden bland liksom hyfsat breda lager ändå. Liksom. Den har hyllats i Guardian och Vulture och sådär. Och den heter Death in Ice Valley. Det låter
Är det på engelska alltså?
Dead Knee Storm.
För att annars förstår inte hur Guardian kan ha.
Ja, precis. Alltså, de har alltså gjort en brittisk version av en norsk. Men det är liksom, de har med, det är liksom en från BBC och en från NRK som samarbetar liksom.
Coolt.
För den här började som en norsk podd som liksom har plockats upp av stora BBC, så det är lite, ja, man blir lite imponerad av norska jävlarna ibland.
Så är det ju.
Och det är liksom, det är klart intresset för Nordic Noir, och det är också för att så här, offret är inte från Norge, så där har man ju också ett syfte liksom att nå ut för att liksom, ja, vem är hon?
Och det är en hon förstås.
Det är en hon, det är alltid en
hon. Olöst mord eller?
Ja, eller det är oklart om det ens är ett mord.
Okay.
Hade hon clear skin on the night of the murder?
Precis. Hon beskrivs som vacker, liksom så här, mörkhårig kvinna.
Tänk på alla fula som blir mördade som aldrig får en podd.
Exakt.
Opassande skämt.
Ja, precis. Alltså, det är ett... hon hittades i den här isdalen utanför bergen 1970.
Oj, det är så gammalt.
Isdalen, ja, det ja, förstår isdalen. Man ju också att det finns en viss exotisk vibb där och för brittiska lyssnare också.
Verkligen. Hon var liksom mystiskt brännskadad. Och hon eller någon annan verkade liksom ansträngt sig för att dölja hennes identitet. För de hade liksom tagit bort alla märken på hennes kläder. Alltså allt man kunde känna igen. Mm-hmm. Ja, men... De namn hon hade uppgett på hotell var helt fejkade. Hon hade så här 7-8 olika pass.
Det är kanske en Bourne-historia.
Peruker, glasögon.
Folk måste ju tänkt att det är en agent, eller?
Ja, men det är ju det folk har trott. Men det har de liksom hävdat om att det var det inte. Mm. Men det är ju ändå, varför reser man runt liksom? Och hur kan hon inte ha liksom...
En Lisbeth Salander-typ.
Precis.
Eller någon som gillar att klä ut sig. Men herregud, nu blir jag intresserad innan jag ens har hört ett enda ljud.
Ja, vi kan väl lyssna lite på hur den brittiska låter.
From the BBC World Service and NRK, this is Death in Ice Valley. Some people take their secrets with them to the grave when they die. And some graves hold more secrets than others. There's one in particular in the main cemetery in Bergen, a city on the west coast of Norway. It's hidden under a rhododendron bush. You could walk right past it on the gravel path and you wouldn't know it was there. There's no headstone, no cross, no sign at all identifying who lies beneath. One morning in February 1971, a small group of people working for the Bergen police huddles together in the icy rain. They watch as a white coffin is slowly lowered into the ground on this spot. The coffin is decorated with tulips and carnations and lined with zinc. None of the funeral guests know the dead person inside. There are no relatives of the deceased at the graveside.
Ja, apropå liksom musik också. Mm.
Ja, effektivt också.
Ja.
Ja. Jag gillar den här brytningen mycket.
Mm, alltså jag kan ju,
norskelskan.
Precis, alltså jag kan ju störa mig lite grann på det. Att det är en massa norrmän som de tvingar prata engelska liksom.
Hade man varit norrman hade man ju stört sig ännu mer.
För man tänker att eller är det bara i Sverige som man stör sig så mycket på det? För nej, det där är ju...
Jag tror man stör sig på sin egen brytning mycket mer än man stör sig på andras.
Ja.
Jag lyssnar
det är skämmigare liksom.
Jag lyssnar på väldigt mycket såna internationella fotbollspoddar där det är liksom journalister från Spanien och Tyskland och Italien och så vidare som pratar med varandra. Jag stör mig aldrig på att någon av dem som bryter ganska grovt många av dem och det har väldigt mycket dialekt. Det är verkligen all the French people they speak like this.
Och då tycker man gulligt.
Och det köper man. Men är någon svensk med and they speak a bit like this and it's very, och det går inte att lyssna på. Så jag tror att man är mycket mer känslig mot sin egen sådär. Sen känns också, jag måste säga att norskt mörker. Det känns ju mycket mörkare än annat mörker eftersom resten av Norge är nästan så att det är så soligt så att man undrar om det saknas en synaps någonstans. Fallet blir liksom längre.
Bränna kyrkor och hela liksom den gamla metal.
Ja, men precis. Det är som att
mörkret.
När mörkret väl drar in över Norge så blir det lite mörkare än i andra delar.
Det är för att man tycker att det är så rart, ungefär som glesbygd. Alltid liksom när det sker hemska brott i så här sommaridyll på landet så är det som att det kan väl inte hända här. Och hela Norge ser ju vi som någon sorts jag vet inte.
Ja, precis.
Hytte.
Ja, men jag tänkte säga, jag tänkte dra en Sagan om ringen referens, men jag är liksom inte där. Vad heter det? Fylke.
Ja, precis.
Ja, men alltså att det ska vara puttinuttigt och sen så händer det hemskt.
Mm. Ja. Mm. Ja, precis. Frågan är då, varför åkte den här kvinnan till Isdalen? Liksom, hur hamnade hon där? Alltså, eftersom jag ändå liksom stödde mig lite grann på det här att de tvingar norrbaggar att prata engelska, så gick jag till liksom källan, och det är en podd som heter Gåten i Isdalen.
Mm.
Så vi kan ju kanske lyssna lite på hur det låter.
Hör lite norska. Mm.
Det viser sig att kvinnan har reist mellan Stavanger, Bergen, Trondheim och Oslo, men också till europeiska byar som Paris, Hamburg och Basel. Politiet finner hotellen hon har checkat in på, som Hordaheimen och Neptun i Bergen. Problemet är bara att hon har registrerat sig med 8 olika namn och alltså har haft 8 olika pass som alla visar sig vara falska. För i verkligheten finns ingen Vera Schlossnäck, Alexia Sarna Mertes eller Elisabeth Lenhofer.
Hon gick stort sett i det samma och hade en kvitt brut och svart buksa. Mörkt hår, halvlångt hår, väldigt pen dama.
Sånt som vi inte var inte att se. Sånt som vi såg bara i bra på film och den slags.
Verkar väldigt avvårlig, väldigt tung, väldigt mystisk dame.
Detta är en kriminalgåte från 1970, men vad var det som skedde som gjorde att dere begynte att ta tak i den?
Det var ju det att vi begynte att snacka om vad kan man göra idag som man inte kunde göra i 1970.
Pressen dyrker saken med stora uppslag om likfunnet och spekulationer om att hon kunde ha varit spion för en främmed makt och blivit likviderad inne i stan.
Ja, jag gillar det. Jag älskar Bergen norska så himla mycket när de skorrar.
Mm. Ja, när de säger ka.
Ja, de byter ut alla ven mot k.
Kasher.
Det är jättekonstigt.
Ja, alltså jag gillar ju det liksom. Och sen tycker jag ändå det är lite skönt att den inte är lika fixad som man hörde ju Death in Ice Valley. Det var ju alltså ljuddesign och det var ju liksom de hade liksom den liksom dramaturgiskt uppbyggd mer. Ja. Den här är ju lite mer liksom de. Ja, vad ska vi hitta på det här avsnittet? Liksom?
Man förväntades nästan att när de frågade polisen så här, varför tog ni upp det här? Och så här, ja, vi hade inte så mycket annat för oss.
Ja, men typ.
Och roligt det där paret också som de intervjuade. Så här, hon hade hon mörkt hår och det är vi inte så vana vid att se här. Mm. Hon såg mystisk ut.
Mm, det var något som var skumt.
Ja, precis. Sen tycker jag ändå att det är hyfsat lätt att förstå den här norskan. Men det, jag kan ju fatta att
det avskräcker vissa kanske.
Ja, precis. Då finns
Skam alltid. Är ju ändå ett tag sedan liksom. Sist man hade sin norska uppdaterat. Du såg inte Skam på, tycker jag. Jag är helt säker.
Jag såg inte Skam. Nej. Jag noterade att det
fanns.
Det var andra som gjorde det.
Ja,
den norska förstår jag.
Ja, precis.
Så många andra har haft en tid i Norge.
Ja, det är klart.
Rensa fisk.
Nej.
Servera.
Faktiskt inte.
Är du en gammal Oslo-bo?
Nej, det är jag inte heller. Det var en period i Fredrikstad. Vi hade en flickvän som bodde där.
Så jaha,
var
jag
där lyxman.
Ja, precis. Det var inte någon lång. Det var en sommar ungefär.
Oj, det här vill man höra mer om också.
Ja. Nej, det är verkligen finns inte speciellt mycket.
Men för de som fattar norska så är det ändå en rekommendation, eller?
Ja, jag tycker ändå det är lite härligt. Alltså det är en spännande historia. Väldigt rafflande.
Mm.
Och sen vet man ju inte riktigt. Ja, jag vet inte riktigt. Hur kommer det sluta?
Nej, den är inte sluten.
Ta reda på, ja precis. Mm. Lyckas de ta reda på vem det är.
Håller de på att utreda det samtidigt som podden sänds? Eller?
Ja, typ. Så det är, de har ju ett rätt liksom, hög ambition att de ska ta reda på vem det är. Det måste finnas någon där ute i världen som har liksom känner någon som försvann 1970.
Ja.
Ja, man undrar ju också så här, skulle det finnas något svenskt ämne som skulle kunna ta sig ut i världen liksom
på det här sättet? Ja.
Palme,
Abba. Palme har ju en viss potential.
Det kan man säga.
Stockholmssyndromet kanske.
Ja. Någonting. Jo, det är klart att det finns.
När gör någon den första Bronpodden, alltså en sån samnordisk produktion har jag funderat på. Mm. Det måste ju hända.
Allting handlar ju om att göra saker för en internationell marknad, att helt enkelt göra det på engelska. Det förändrar ju så oerhört mycket hur man kan tänka rent strategiskt kring en podcast.
Ja, och de har ju en fördel med tanke på att alltså BBC World Service liksom har en poddsatsning.
Ja.
Så,
som stor de, poddsatsning.
Exakt, som de lanserar nu och så. Coolt. Och att den här är en del av den. Så.
Headhuntat The Guardians podcastansvarig rakt in och blev podcastchef på BBC. Och knutit upp ett stort avtal som gör att de också kommer ha annonser på sina poddar och ha det som en intakt ett intäktsben faktiskt. Public service som de är.
Ja.
Men så är det.
Tänk att man kan
och då behöver man bra titlar. Och då kanske man får dammsuga den nordiska noir-marknaden.
Ja, det tror jag verkligen.
Inget land som konsumerar så mycket nordic noir som Storbritannien.
Nej, och Tyskland också.
Ja, Tyskland också.
Ja, man jag tror att nya säsongen av Bron har ju precis kommit där också. Och går
med galna.
Precis. Ja.
Ja. Okej, då får Peter Dokumentär fortsätta med sitt mörker då. Säljer ut
de hoppas bli upplockade.
Ja, snart kommer de att hitta oss. Nej, förlåt. Men okej. Då går vi vidare till rekommendationsrunda. Jag vill rekommendera en podcast från Expressen. Nu sa jag det.
Det var det värsta jag hört.
Spännande.
Förlåt. Det borde ju vara någon sorts straff att sitta inne på Aftonbladets redaktion och säga så. Men ibland kommer ju ägg från blinda hönor. De här hönorna är dock inte blinda. De är inte ens hönor. De heter Ida Ölmedal och Malin Ekman. Och de har en podd som heter Ölmedal Ekman. Sex samtal om män. Vilket intresserar mig. För jag är intresserad av män. Jag är intresserad av mansrollen. Jag är intresserad av klipska människor som pratar om bra ämnen och det är det här.
Klara den Bechdel-testet?
Nej. Och det tycker jag inte man kan förvänta sig.
Ja, och det, och sen jämför hon honom med yngre killar som hon träffar. Mm. Som, och det tänker jag också fånga någonting som är så här, eftersom det finns en så här förväntan på i en relation att mannen ska vara i överläge, så är det, kan det vara ganska jobbigt att vara ihop med någon som upplever sig vara exakt jämvikt med en, därför att då uppstår hela tiden en så här, någon sorts manlighetstest.
En kollision.
Ja.
Ja, nu fattar man ju ingenting om det här klippet, men det handlar om kulturmannen som de vrider och vänder på, men från ett annat håll lite grann. Kan det vara så att kulturmannen rent av är i underläge mot en väldigt cool kvinna? Vad händer då? Tänk om kulturmännen blir utnyttjade. Tänk om den bilden också finns, att kvinnor inte alltid är offer. Och det är jättespännande samtal. De har haft flera stycken. De har också haft ett avsnitt om Silicon Valley-mannen. Också en viss genre av kille. Men spännande. Jättebra grepp. Och de börjar hitta formen nu också i podden. Tycker jag verkligen. Så det är en rekommendation.
All right.
Ja, Ekman. Jag tror den heter så. Jag ska kolla. Ekman Ölmedal, sex samtal om män är min rekommendation. Mm. Men
du har en icke-rekommendation
eftersom
också.
Eftersom att jag är gnällis.
Ja.
Så har jag också
en varning.
En varning. Se upp för detta. Det här är inte en podd.
Bra, men tack ni till
tittarna. Vi har gjort bästa.
Kanon. Hörrni, nu släpper vi in tittarna i detta.
Det är som Jan Helin.
Det här är Jan Helin. Det här är Jan Helin, vår tidigare chef på Aftonbladet, som nu jobbar på SVT och har precis dragit igång Fönster mot medievärlden, som är ett webb-tv-program som också släpps som podd, vilket borde vara förbjudet i någon form av stadgar, för han säger ju också tittarna, som ni märker. Jag är ingen bloody tittare. Jag vill ju lyssna på en podd. Och sen när han sitter där med sina gäster, nu ska vi titta på den här selfien. Och så blir de tysta. Alltså det är värdelöst. Förlåt, men man gör en podd eller gör ett tv-program. Mm. Gör inte inget av det, höll jag på att säga. Det är, jag har inte sett det som tv-program, ska jag säga. Men jag ville verkligen lyssna på ett jättebra samtal om medier.
Men det där är ju precis som Daily Show, ni vet. Comedy Centrals jättestora med Trevor Noah nu för tiden. Mm. De har ju sin Ears Edition. Känner du till den?
Nej.
De gör alltså ett bonusavsnitt till varje avsnitt som podcast.
Mm.
Och det är samma problem där. Du har en gäst som är inbjuden för att sitta framför en kamera och prata om någonting, kanske en bok som hen har släppt eller något annat, en film eller vad det nu kan vara.
Och så visar de bilder då?
Nej, den fällan, riktigt så är det inte. Nej. Men det känns som att samtalet och hela upplägget och gästen och så vidare, det är ett bonusmaterial det här, men jag får ändå känslan av att det görs med vänsterhanden lite grann, och det är för att ja, vi behöver också finnas som en ljud, som ett ljudalternativ.
Mm. Det är inget alternativ, det är en egen sorts produkt.
Ja, men precis, det är väl ungefär som webb-tv behandlades av public service för 10 år sedan. Det är så här, ja, men vi gör en liten 5 minuter före den riktiga tvn kommer igång.
Mm, så gör vi lite webbsändning. Ja, nej, det är här fast alltså. Jag blir lite irriterad, för jag vet också Jan Helin gillar poddar, har poddat mycket, och då känns det bara som att vi släpper det väl som podd. Det är väl bara strunta i det. Mm. Om det inte är en podd. Mm. Ja, sen kan man ju ifrågasätta fönster mot medievärlden när man själv står i själva medievärlden, så är det väl snarare så som i en spegel eller någonting. Alltså det, ja. Nåväl, nu är jag gnällt färdigt om det.
Lite som att titta på tv om man vore blind. Man får den...
Ja, men jag känner liksom mig sån, utanför. Ja. Jag bara, vad tittar ni på?
VR-upplevelse.
Vad tittar ni på? Ja, nej, det var trist. Men nu kommer vi till en rekommendation, tycker jag. Mm.
Yes, alltså jag är ju besatt av Caliphate, som ju är New York Times IS-podd.
Mm.
Som ju är extremt spännande just nu. Den håller fortfarande på, jag tror de är inne på var det 6:e eller 7:e avsnittet. Och den liksom handlar om deras, de har en report som heter Rukmini Kalimachi, som är liksom, ja, men bevakar IS för New York Times, är liksom en så här besatt människa, men väldigt härlig.
Ja, någon ska ju vara det.
Ja, men hon är en sån där som hon reser liksom, ja, men när de har liksom befriat städer från IS, så reser hon in där och liksom ska vara först och liksom leta bland deras gamla kvarlämnade papper och sånt. Alltså den nivån av så här dedikerad reporter. Mm. Och nu har hon i den här podden, så har hon hittat en IS-avhoppare som vill prata med henne. Det är inte så många som vill det, eller liksom, eller om de gör det så kanske de säger att nej, men jag såg bara på, alltså jag var inte med och dödade folk. Eller, men den här personen liksom berättar om, ja, vad han har gjort, och liksom ganska grymma beskrivningar av avrättningar och hur han ligger liksom deprimerad i dagar efteråt liksom. Så den är väldigt spännande, och sen kommer ju en oväntad vändning också i 6:e avsnittet som vi inte ska avslöja.
Mm-hmm.
Vi kanske kan lyssna lite på hur det låter.
The blood was just, it was warm and it sprayed everywhere, and the guy cried, was crying and screaming. He did not die after the first time. The second time or so, he probably just flinched over. That was...
How hard is it to put a knife into somebody?
It's hard. I had to stab him multiple times. And then we put him up on a cross. And I had to leave a dagger in his heart.
Ja, det är ganska... Man mår lite illa när man har lyssnat på hans berättelser.
Men ni är en amerikan alltså, som har anslutit till IS?
Nej, kanadensare. Som...
Potato, potato.
Ja, precis. Exakt. Så att,
säger vi nordamerikan.
Som åkte dit och nu är tillbaka.
Mm. Tusen ska de kunna leva igen. Ja,
ja, verkligen. Det är väldigt fascinerande. Men det är dels det här. Liksom. Sen är det också... Man blir helt liksom, ja, imponerad över liksom så här journalistiska arbetet som hon gör och hur de liksom gräver och
så. Har ju beskrivit som 2018s viktigaste podcast.
Ja, precis.
Och den är ju verkligen, den gör ju någonting som ingen annan klarar av.
Ja, men det visar liksom så här, journalistik när det är som mest imponerande, hur man liksom gräver fram källor och hur man, ja, de går igenom liksom telefontrafik. Alltså det är verkligen så här detektivarbete på rätt avancerad nivå. Så att det är också liksom journalistporr, kan man säga. Samtidigt som det är, ja, själva ämnet IS är ju spännande.
Ja, verkligen. Och att komma så nära också är ju unikt.
Så det är verkligen en superrekommendation.
Superrekommendation. Och den heter Caliphate.
Caliphate.
Jag vet inte hur man uttalar det på engelska. Förlåt.
Caliphate.
Kalifat. Ja. Okej, en rekommendation kvar innan vi lämnar er.
Ja, och nu blir ju hoppet så långt som jag tror att något hopp någonsin har blivit. För vi går alltså från IS-podd till den... Jag vet inte riktigt hur man ska beskriva den här. Det här är den...
Är det nu det blir flams och trams?
Nu blir det flams och trams. Nu blir det den absolut knäppaste... podcasten som ni någonsin... Den här killen har vi ska säga det var British Podcast Awards för ett par veckor sedan, och The Beef and Dairy Network podcast vann då priset för bästa komedi. Och det här är en kille som har gjort den här under flera år. Han har egentligen ett skämt. Han pratar om beef and dairy. Och så hittar han på en massa trams runt kött- och mejeriindustrin.
Mejeriprodukter, okej.
Han heter Benjamin Partridge. Och han är fruktansvärt rolig. Det här är ju som, om ni tänker er, Monty Python under sin absolut flummigaste period, liksom mitten 70-tal, när precis vad som helst hade kunnat... Då hade de kunnat komma på den här idén. Vi gör en podcast om kött- och mejeriindustrin. Och sen så hittar vi på en massa intervjuer med fullständiga galningar.
Och så pytter lite syra.
Och så hittar vi på, och sen så bara flummar vi. Och sen har han då, och det är ju ett skämt. Och skämtet är ju lite grann att det pågår hela tiden. Men han har hållit på i det här i tre år. Det är inte liksom 10 avsnitt. Det är visserligen inte avsnitt varje vecka, men det kommer rätt i månaden ungefär. Men han har hållit på i 3 år med den här podcasten. Vi ska lyssna lite grann på hur, när han intervjuar en professor. Det här, ja, ni först kommer förstå att det är rätt påhittat. Som rätt. Då påstår att historien ljuger. Det är inte alls hästar som har varit hjältarna i alla slag. Det är kor.
You mentioned the phrase horsewashing, and that's a big part of your book. You accuse various people throughout history of horsewashing, not just modern historians. Why is it horses that are thought of as the animal of war when... If you're, what you're saying is correct, cows have put in a much stronger shift over the years.
It's horse washing, plain and simple. The horsetorians have got on board. It's become very trendy, very fashionable to attribute everything in history to horses. What we have to bear in mind is that there were no horses in this country until the mid to late 60s.
Really?
Absolutely.
What about if I were to go to London and walk to Trafalgar Square? And that's where, of course, we venerate various people from history. There are statues everywhere, famously Nelson's Column,
yes,
at the top of the column.
Dedicated to Nelson Mandela.
A lot of statues there with generals on a horse. Now, you're telling me that the first horse came to Britain in the 1960s.
Yes.
How does that tally with what we're seeing then with these statues that were made in the 1800s of generals on big, imposing...
It's artistic license. It's plain and simple. They exist in paint. They exist in marble. Sure. Do they exist in real life? Not a chance. No more than the wood nymphs and unicorns and lions and tigers that you see in art. Absolutely fictional.
It's a mythical fantasy.
Absolutely. It's a complete fantasy. It's a romanticized version of the real combat cattle, the war cows that would have been doing that job.
Ja, krigsskor, jag älskar det.
Ja, det, i det här programmet så kommer man också fram till att den trojanska hästen var förstås en trojansk ko. Mm. Och att den var inte alls fylld med trojaner, utan den var ju också fylld med andra kor.
Gud vad grymt. Ja. Också smart att ha med sig mjölk då om man ska kriga.
Ja, och det är så här, varje avsnitt är ju det här skämtet. Att de pratar jätteallvarligt om någonting som är jättetramsigt. Och så håller de på. Och det är kor och det är nötkött.
Och det är typ det mest brittiska som har hänt på väldigt länge.
Och det är vansinnigt roligt. Man kan ju liksom inte låta bli och bara sitta och flabba rakt ut när man sitter på pendeltåget hem. Mm. Som jag gjorde häromdagen när jag lyssnade på precis det här avsnittet. När han började prata om horsewashing. Mm. Av historien.
This is horsewashing. Ja. Mm. Ja, underbart. Då slutade vi ändå på en lite ljusare plats än vad vi har befunnit oss. Då tackar vi för oss från poddpodden. Jag heter Hanna Olsson och idag hörde ni även Patrik Zyk och Sandra Weibro. Tack och hej!